Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow. Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabian?
Det är fantastiskt bra. Det är en otroligt galen marknad just nu. Jag vet inte riktigt vad som händer framöver faktiskt. Maj månad har varit insane.
Ja, vi höll ju på förut ett tag och drog upp lite citat från de här Bob Farrell och Gartman. Och han har en just som handlar om att trading alltid går liksom i cykler, eller marknaden alltid går i cykler. Man har bra och dåliga tider. Och i de bra tiderna så kommer man till och med tjäna pengar på sina misstag. Och en sån marknad känns det som att vi är inne i just nu. Man kan i princip köpa vad som helst och det bara kommer gå upp. I princip på den nivån är det.
Jo, men verkligen. Och det är så svårt att säga hur man tror det kommer gå framöver. Alla smarta människor tycker att marknaden ska ner. Att marknaden är sjukt osammanhängd. Att det inte finns någon struktur i det som händer. Att allting sker på FOMO. Men å andra sidan, liksom, kollar man på mängden människor som står utanför. Kollar man på mängden liksom, pengar som Fed har pumpat in i systemet. Kolla 08-09-krisen. Jag menar, när Fed började pumpa in pengar i systemet. Det var ju några månader efter det som marknaden började gå upp igen, och det var inte så att vi var ute ur en recession då. Nej, recessionen var ju i full gång. Så att, jag vet faktiskt inte hur man ska tolka det här. Jag
påminner mig om en till Gartman nu bara för det. Och det är att han sätter mycket viktigare att förstå masspsykologi än en ekonomi. Och det är väldigt sant just nu, för jag tror den som förstår makro just nu, den sliter sig bara håret i princip. Det är bättre att bara kapitulera. Och det är bara att ta som exempel. Jag vet att John Maldin hade sin stora investeringskonferens nu. Fick de ju köra på Zoom eller vad de körde för någonting. Alltså på videokonferens istället för att ha fysiskt. Och då var det bland Dave Rosenberg, tror jag, var deras öppningsnummer. Och det är en av mina stora favoriter i alla fall, bland marknadsanalytiker. Och han är ju väldigt övertygad nu. Han tror att det som händer nu, den här stora chocken vi får, liksom den deflatoriska chocken vi har fått och krisen, gör att folk kommer öka sitt sparande. Man kommer vara mer försiktig i framtiden, spara. Man har lärt sig en läxa av det här, vilket jag menar rent historiskt, vi brukar inte lära oss läxor, så jag vet inte om det håller. Men ändå ett vettigt argument liksom. Och samtidigt på samma konferens, då var det en historiker faktiskt, Bruce Bartlett. Han hade ju egentligen helt motsatt syn och tyckte att nej, det här kommer snarare tvärtom, att nu kommer folk inse att oj shit, när som helst kan allt ryckas undan fötterna på mig. Liksom. Helt plötsligt har vi lockdownen. Liksom, det trodde man inte var möjligt för några månader sedan att vi skulle vara helt instängda. Så han tror att vi skulle mer köra lite YOLO liksom, och leva för dagen. Och vilket kommer till att vi får mer då kanske det glada 20-talet igen. Och det passar ju som in i 20-talet nu. Det vill säga att det kommer vara helt jättebullish istället för consumer spending. Alltså att folk kommer spendera pengar liksom, som galningar.
Absolut. Jag tror ju att jag tror väldigt hårt på det Druckenmiller säger. Det kan gå upp ner var som helst. Men det här är en tid för stockpicking. Och det här är en tid för att framförallt hitta bolag som inte bara går helt okej i coronatiden utan faktiskt gynnas. För då, det svåra just nu är att om du har ett bolag som kanske är en 2-3 dubblare på några års sikt, men det finns en risk att det backar 50% kortsiktigt. Hur positionerar du dig då?
Ja, och det är liksom det som är så himla svårt med om man tittar på marknaden stort just nu, det är att jag tycker jag samtidigt ser liksom det här med att det här är den mest hatade bullmarknaden någonsin. Alla är så himla bearish liksom, men marknaden bryr sig inte. Och samtidigt ser jag folk som är så otroligt bullish. Jag tycker liksom inte det finns något tydligt sentiment just nu, utan det är extremt blandat. Och vill man vara positiv, det finns fortfarande mycket som kan trycka det här uppåt liksom ytterligare. Till exempel så liksom, alltså det är fortfarande väldigt mycket pengar på sidlinjen. Det är svårt att tro kanske. Men skulle man liksom bara återgå till 2019 års liksom allokeringar, så skulle det innebära att man drar in närmare en vad blir det, biljon dollar, alltså $1 trillion skulle in på börsen då, om vi skulle ha lika stor mängd pengar, lika stor aktieexponering. Och det är en rätt stor köpsnurra. Sen har vi glömt bort det att det här med återköpen, det är det som har drivit börsen de senaste åren. Och de har ju i princip försvunnit nu till stor del. Och även utdelningen förstås. Men just återköpen, skulle det börja återgå, ja då har vi ungefär en halv biljon dollar som ska in på marknaden kanske, som börjar snurra igången. Och sen så har vi även CTA, så de här trendföljande. Nu gick ju S&P 500 över 200 dagars glidande medelvärde, vilket det pratats mycket om. Vi spelar in tisdag den 26 maj. Får vi då liksom en stängning där över och kanske har fler sådana trendindikatorer som ser positiva ut, ja då ska ju CTA in igen, och det är 300-400 miljarder dollar. Slår man ihop allt det här så har vi närmare 2 biljoner dollar liksom i FOMO-pengar som ska in, så att säga. Och vi ser samtidigt då också att retail-investerare spekulerar nu för glatta livet. Jag såg en kurva på antalet Robin Hood-medlemmar. Robin Hood är ju den här gratis-appen, eller det är en aktieapp i USA som är väldigt populär bland just retail-investerare. Alltså nivåerna de trycker, liksom går in på just nu, antalet användare de har just nu är helt sanslöst. Det har verkligen gått through the roof. De har ju köpt dippen.
Man ser hur det här buy the dip-mentaliteten har påverkat retail-investeraren.
Verkligen, och då kan man gå tillbaka till Bob Farrell igen. The public buys the most at the top and the least at the bottom.
Absolut. Jag såg just apropå det här med Robin Hood-investerare. Var ju det här bilbolaget, eller biluthyrningsbolaget Hertz, gick ju konken häromdagen. Och deras aktiekurva var i stort sett inverterad med mängden köpare av aktien på Robinhood. För när aktien störtdök, då boomade mängden människor som köpte den aktien i en typisk buy the dip-mentalitet. Och det gick ju fruktansvärt dåligt för de köparna.
Det är väl tyvärr, folk tittar kanske lite för mycket på P-tal och sånt som ser bra såklart ut när aktiekursen går ner fortare än det hinner komma in nya siffror. Och då blir det ju klassiska value traps.
Absolut, och jag tror verkligen att det är en marknad som är väldigt farlig, finns väldigt mycket value traps. Och jag tror att det kan finnas väldigt många black swans som man inom bolag, att du går och trampar på en mina oavsiktligt. Och det gör ju att bolag som kanske har haft ett otroligt rally, gått 50, 60, 70% sen botten, eller mer 100%, de kanske är ett bättre köp än de som är ner 30, 40, 50% på året.
Men absolut, och det är ju lite på grund av det här som vi pratade om innan vi började spela in, så att vi pratade lite om det här med, eftersom kapitalkostnaden är så pass låg, eller det är liksom i princip fri tillgång på kapital just nu, så är det inte lika viktigt det här egentligen med vad saker kostar då heller riktigt. Utan det viktigaste är att har du tillväxt liksom, så är det marknaden premierar.
Exakt, och det är fortfarande många bolag som inte riktigt kan eller vill köra på det, eftersom marknaden håller så hårt vid marginaler. Marknaden premierar fortfarande, i alla fall analytiker, växande marginaler, ökade vinster. Men när tidsvärdet på pengar minskar, ja, då är det tillväxt som är det viktiga, att ta större marknadsandelar för att i framtiden kunna generera en större. Det är ju så otroligt mycket mer värt.
Precis, men vad ska vi prata om idag? Jo, vi ska prata lite om stockpicking och framförallt om den stora API-ekonomin. Och vi har ett riktigt spännande case om det också. Som vi kommer nog, det kommer nog fortsätta på det temat här i kommande avsnitt också. Vi har ju tittar ju väldigt mycket just nu på spännande techbolag. Det är ju det vi känner att vi kan också, så att säga. Men vi känner att det har varit, blivit extra intressant på grund av corona. När väldigt många är hemifrån och digitaliseringen har fått liksom... Man har skrivit fram en digitalisering med 10 år på i princip någon månad här.
Exakt, och de här dyra bolagen, de har ju blivit ännu dyrare. Så frågan är, kan de bli ännu dyrare?
Men som vanligt, ingen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, vi ger spännande idéer och case. Men du måste alltid göra din egen analys, självklart. Innan vi drar igång med det dock vill vi berätta att vi är fortsatt sponsrade av våra favoriter Best Secret, det hemliga modeparadiset. Och visst, det är hemligt, men jag trodde faktiskt ändå att de flesta nu faktiskt hade hört talas om det här. Men jag springer fortfarande på folk som har missat det här, och det tycker jag är riktigt dumt, för det är en fantastisk sida.
Ja, och om man inte vet vad det är, så är det helt enkelt världens bästa e-handel för dig som vill ha bra priser. Det är upp till 80% rabatt på 3000 varumärken. Och riktigt bra dessutom, som till exempel Samsö och Samsö, Gant, Tommy Hilfiger, Oskar Jakobsson och många, många fler.
Yes, och vi kommer göra något helt unikt. Vi har blivit erbjudna att ta fram en rabattkod som kommer gälla då på någon av Best Secrets många olika kategorier. Man kommer alltså få ännu mer rabatt på de redan fina priserna. Men istället för att vi ska bestämma vilken kategori det gäller, så tänker vi att ni kanske kan få tycka till om vilken kategori ni helst vill se mer rabatt på. Om det finns någonting ni är lite extra sugna på.
Ja, man måste bli inbjuden för att se de här otroliga priserna. Och det blir ni givetvis helt gratis genom att gå in på bestsecret.se/marketmakers. Klicka in er på bestsecret.se/marketmakers och kika in det fantastiska utbudet med otroliga priser. Maila oss sen på podcast@marketmakers.se om du har någon favoritkategori som du skulle ha lite extra rabatt på, så ser vi till att ordna det i nästa avsnitt.
Och kanske är det dags då för någon schysst pikétröja, ett par nya sommarskor, eller varför inte shorts nu när värmen har kommit över oss här faktiskt äntligen. Vi säger stort tack till Best Secret.
Ja, då öppnar vi upp det här avsnittet på riktigt med att gå in på API-ekonomin och software stacks.
Inte Sebbe Stacks.
Tyvärr inte. Och det har ju blivit en väldigt het trend de senaste 5 åren. Och helt enkelt möjligheten att outsourca funktionaliteter till andra företag. Ni kanske kommer ihåg när vi rapporterade att Plaid blev uppköpt av Visa. Och varför det här var intressant. Egentligen var det ju så att Plaid erbjöd en uppkoppling via API till olika finansiella tjänster. Till exempel att se ens bankkonto eller forna transaktioner. Nu får jag komma ihåg att många banker i USA, de är inte särskilt utvecklare än, till skillnad mot många svenska banker, och har inte möjlighet att tillgodose en säker inloggning mellan bank och kund för att de har väldigt gammal infrastruktur. Och det här tyckte Visa om, som köpte upp Plaid, och de såg helt enkelt en möjlighet att kunna bli en plattform för alla finansiella tjänster. Och jag tror att den här marknaden verkligen reflekterar hur den här typen av API-tjänster har en väldigt stor framtid.
Ja, och vi kanske ändå ska backa ett litet steg, även om vissa känner igen uttrycket API. Om man ska dra någon form av liknelse, det handlar ju egentligen om att det är ju det man använder egentligen för att koppla ihop olika tjänster på nätet, om man ska förenkla lite grann. Precis som att om jag vill kunna skicka ett paket till någon istället för att behöva hyra en häst själv och rida med det, så kan jag ju då nyttja till exempel Postnord, DHL eller någon och göra så att de skickar paketet. Och egentligen är det här samma sak, men det finns ju massa olika tjänster istället för att jag ska utveckla det själv. Vi pratade om Shopify här för någon vecka sedan, och istället för att de ska behöva ta fram en egen betallösning, vilket de för sig har gjort nu. Men innan de hade det så kunde de ju då bara använda ett API och ha kontakt med till exempel Stripe som skötte då betalningarna. Så behöver man liksom inte bygga allt själv. Så att man på ett sätt då kan bygga massor av moduler, och så låter man de här prata med varandra via API-et. Så man pratar ju ibland lite, kallar det här lite för software plumbing. Alltså egentligen rören liksom, eller avloppet som håller ihop och kopplar ihop hela nätet, kan man säga.
Exakt, och det är ju helt enkelt en enkel lösning för att kunna få ut så många funktionaliteter till sina användare som möjligt utan att behöva utveckla och hantera en egen lösning. Innebär ju liksom en stark ökad produktivitet, och framförallt tillåter det ju bolag att fokusera på sin kärnverksamhet, men kan fortfarande lansera många funktionaliteter väldigt, väldigt snabbt.
Och sen finns det en ytterligare dimension i det här som har tillkommit senare. Det är att istället, nu pratar vi om bolag ofta som har någon viss tjänst. Som de är liksom en liten modul i en stor lösning. Och så säljer de den lilla tjänsten till folk som behöver just det. Till exempel betallösning. Sen har vi en hel värld med massvis med företag. Som har då köpt massvis med olika blandade tjänster från olika liksom, leverantörer. Du använder Microsoft för att lagra filer i deras moln. Du använder Fortnox för att sköta din bokföring. Och sen så har du Lime CRM, säger vi till exempel. Sen vill ju du, för att kunna få ut någon form av information i det här och verkligen få en överblick över vad som sker, ja, då är det just API som tillåter att de här tjänsterna kan prata antingen med varandra eller kanske ännu enklare att du bara dumpar ut så mycket data du kan i dem in i något analysverktyg, och vi ska komma in lite grann på det senare. Men just för att kunna visualisera de här, hur det här ser ut. Jag såg att Konsolidator, det danska bolaget, pratades lite om häromdagen på Twitter. De har gått upp över 300% i år, trots att de är ungefär 20 anställda, ganska litet bolag liksom, har ett enormt börsvärde nu, tror jag, 700 miljoner danska. De jobbar ju enbart med det här, att egentligen visualisera data. Det är också en jättemarknad som vi borde prata lite mer om framöver.
Det ska vi göra. Har faktiskt tänkt att vi ska göra det i nästa eller nästnästa podcast. Men exakt som du säger, innan API-ekonomin kom in i bilden, så vill du tänka ta betalt, var du tvungen att bygga hela pipelinen själv, koppla upp det här mot något processingbolag som Adyen. Nu kan du helt enkelt använda Stripes API. Går på ett knäpp med fingrarna. Innan du kunde använda till exempel Twilio och SendGrid, så var företag tvungna att ha en egen e-mail-server och hålla koll på hur deras mail faktiskt kom fram till kunder och användare. Det var alltså otroligt mycket resurser som lades på någonting som var helt irrelevant egentligen för kärnverksamheten.
Varför uppfinna hjulet på nytt är ett bra citat i det här läget. Och det ska tilläggas att i princip alla bolag vi pratar om här, förutom Stripe över stora undantaget och Postnord då, som vi pratade om innan, är ju noterade också. Både Adyen, Twilio och alla de här bolagen vi pratar om hittar ju faktiskt börsen också. Så det kan vara kul att kolla vidare på själv.
Exakt, och det som jag tycker är intressant med de här bolagen, det är så här typiskt hack och spadebolag. De kommer in, finns otroligt många olika typer av bolag. Hosting, infrastruktur, lagring, kommunikation, kollaboration, analys som du sa, customer service och säkerhet. Hur många bolag som helst. Och ett hett tips jag har om man vill liksom veta hur den här typen av API-ekonomin eller software stacks fungerar, det är att gå in på en hemsida som heter stackshare.io för att kolla på vilken mjukvara används av olika typer av företag. För jag tror att det är väldigt vanligt att, speciellt om man inte är så insatt i det tekniska, att man tror att innovativa bolag är helt koder från grunden av företaget. Och det är så de blir så stora och framgångsrika. De har de bästa koderna som kunde koda upp hela företaget från scratch. Så är det ju inte. De kodade sin kärnprodukt och sen nu över tid, framförallt de här internet first-bolagen som Google och Microsoft och allting. De köper in så otroligt många tjänster som inte tillhör deras kärnverksamhet, som får bygga upp allt det onödiga. Ja, och anledningen varför jag tror på de här bolagen just nu, det är att trots att de är dyra som satan, och som jag sa, de har blivit ännu dyrare bara de senaste 1-2 månaderna, är att nu har vi liksom rekordhöga krav från konsumenter, och det ställer ju väldigt höga krav på produkterna som kommer från företagen. Och då räcker det inte med att man bara halvdant snickar ihop någon typ av lösning, om man vill ta till exempel betalt eller autentisera identiteter eller vad som helst. Det krävs nästan alltid att du köper in den här tjänsten från någon som är top of the line. Och framförallt när det kommer någon typ av standard i en bransch, så måste alla företag hänga med eller åka ut för alltid. Det absolut enklaste sättet då är att köpa in de här typerna av tjänster. Och jag tror inte alls det här kommer minska framöver. Kunders krav kommer antagligen bli ännu högre, och jag tror inte heller att digitaliseringen kommer minska.
Ja, men det som jag tror kan vara svårt kanske som utomstående, att man tittar på de bolagen, många har väldigt spännande teknologi. Tittar man på svenska börsen, jag tror många har sett den här otroliga tillväxten som har till exempel Sinch haft och blivit en otroligt populär aktie och gått väldigt, väldigt bra. Och de liksom, det låter ju så jäkla bakåtsträvande, de skickar ju sms, det är ju egentligen deras stora grej. Men det är just en typ av sånt API-bolag, det vill säga du behöver kunna skicka sms ut till kunder eller vad det än kan vara. Istället för då att sitta och bygga och koppla ihop telefoner och få till att det kan levereras och dessutom leverera över hela världen. Du kan ju bara med en liten månadskostnad och så liksom lite enkel kod så har du precis integrerat mot en hel stack liksom färdig med som kan skicka de sms'en. Men det som kan vara svårt då, som sagt, om man inte är helt insatt i det här, det är ju en viss teknikhöjd då som krävs för att förstå det. Men man kanske ändå kan ge några råd, tänka till vad man ska titta i efter i den här typen av bolag för att kunna hitta rätt. För det finns många bolag, en del inte så intressanta, men många är väldigt intressanta. Vad ska man liksom leta efter här?
Ja, för det första, och det här är väldigt likt många andra tillväxtbolag, det är ett bolag som växer väldigt kraftigt i en stor marknad som också växer. Jag tycker att ett bolag ska minst ha 20% omsättningstillväxt och gärna högre. Ska vara marknadsledare i sin nisch, antingen om det är ett nytt område eller om det är som disruptor. Och det är alltid säkrast att ta marknadsledaren.
Ja, och det där är faktiskt väldigt viktigt att säga, för att när man hör det högt så låter det lite som det är extremt höga krav. De ska ha 20% omsättningstillväxt, marknadsledare och allt det här. Men andra säger att det går att hitta sådana bolag, så varför inte vara kräsen med det du investerar i? Det är alltid lättare så att säga att följa med och vara i ett marknadsledare. Och jag tycker det är jätteintressant det du säger med bolag som växer kraftigt, men också i en marknad som växer. Jag hade en diskussion med någon på Twitter här om just det här konsolidator som vi pratade om. Som då kan vara ett väldigt intressant bolag, men det är också väldigt dyrt, eller ser hiskeligt dyrt ut på nuvarande i alla fall, på nuvarande historik. Men där var också just grejen, hur ska de kunna stå sig mot till exempel Microsoft med sitt Power BI eller ClickView som är extremt stort också, svenskgrundat. Hur ska man liksom kunna stå sig på marknaden? Det finns så otroligt många konkurrenter och stora jättar. Ja, det är frågan, de kanske inte kommer kunna liksom konkurrera ut de jättarna. Men å andra sidan så agerar alla på marknaden som växer otroligt snabbt, där väldigt många har just de här behoven av analysverktyg. Så att hitta även ett bolag liksom som är halvdant eller inte best in class, kan till och med de kanske frodas på så länge marknaden växer tillräckligt mycket.
Nej, sen tycker jag inte man nödvändigtvis behöver vara rädd för det heller. Och det är självklart från case to case. Men det är ju väldigt många som är rädda för att de här bolagen ska tappa business när jättar som Amazon, Google eller Microsoft kommer in och släpper liknande tjänster. Men vad jag har erfarit är att många CTOs och många utvecklare, de tar hänsyn, väldigt mycket hänsyn till idag att inte bli locked in till en enda vendor. För då har de ju lämnat ifrån sig all makt. Om de lägger alla ägg i en korg för alla sina olika tjänster de behöver. Dessutom har enskilda företag alltid, skulle jag säga, eller nästan alltid högre specialitet inom sitt område, vilket gör väldigt svårt att replikera.
Och sen är det svårt hur man ska ta hänsyn till det här med multipla, för att det är ofta hiskliga multipla, och lite som vi är inne på att det viktigaste är det som många premierar då är ju tillväxt. Det kan man ju såklart ha synpunkter med, men det är lite så verkligheten ser ut, så ibland visar de ingen vinst med bolagen. Det som kan vara intressant att titta på, det är ju lite det med enterprise value genom sales, kan man ta upp som ett tal. Enterprise value tycker jag i alla fall är intressant just för att den tar lite hänsyn till kassa också. Du vill gärna ha ett välkapitaliserat bolag, samtidigt som i och för sig man ska gärna också ta hänsyn till och titta på lite mer utspädning och så. Jag gillar inte riktigt heller bolag som gör nyemission på nyemission, även om det såklart egentligen är smart när kursen är hög, men då blir det ju också utspädd. Många av de här, nu börjar vi gå in på lite teknikaliteter kanske, men många av de här har ju också ofta stora optionsprogram och så, om det är lite klassiska startups, vilket också är värt, alltså mycket stock-based compensation och sånt som man måste kolla på så att man inte blir utspädd och så vidare. Men har du någon synpunkt på det, hur man, det finns ju den här Rule of 40 till exempel.
Ja, absolut. Och jag tänkte först lite gå in på tankar kring vinst som jag tror kan uppröra lite. Och helt enkelt det jag tänker på är anledningen till varför du satsar på just företag A framför företag B eller index är ju för att du tror att företag A kommer generera en högre avkastning än index. Det är rätt självklart för många som lyssnar. Och när det kommer till vinst, då finns det ju i grund och botten två anledningar till varför man vill att ett bolag ska gå med vinst. Du har utdelning eller återköp till aktieägare. Eller också att bolaget ska kunna investera tillbaka i sig själv, så kallad retained earnings. Det här är ju någonting som i stort sett alla kända investerare premierar, eftersom det är ett tecken på framtida tillväxt. Buffett har ju länge älskat retained earnings. Han pratar bland annat om det årets shareholder letter, hur viktigt det är att bolaget faktiskt investerar i sig själva, annars kommer de dö över tid. Föredrar det här framför utdelningar, eftersom han vill låta sina investerade pengar byggas upp via ränta på ränta. Och du har ju satsat på företag som kommer prestera bättre i marknaden, och varför ska de då inte återinvestera i vinsten och låta den här ränta på räntan göra sitt under, istället för att din utdelning ska ätas upp av skatter och avgifter om du istället får det som utdelning?
Det är ganska enkelt egentligen. Man ska ju aldrig glömma att det är faktiskt en andel av ett företag man köper. Ta någon ganska ändå simpel affärsidé. Har du till exempel ett måleri eller rörmokeri eller någonting. Ja, och så har du 3 stycken anställda. Och så första året gör du en viss vinst. Du ser att det finns möjlighet här att ha mer jobb. Du har mycket att göra. Och då går det dessutom ganska mycket plus. Så antingen så skattar du på de pengarna och plockar ut dem och stoppar i fickan. Och så sätter du sprätt på dem. Det gör ingen särskilt glad. Då kanske det är bättre att titta på att okej, vi kanske ska anställa en till person. Och fortsätta växa företag. För då blir utdelningen nästa år kanske ännu större. Och sen liksom snurrar det på sig. Och det är precis samma sak man vill se i bolag. Det handlar ju ändå om andelar i riktiga bolag.
Exakt. Och då kan man ju fråga sig, vad liksom återinvesterar de här företagen i? Oftast är det liksom när du får en vinst och behåller en kassa för att kunna finansiera research and development, marknadsföring, kunna betala skillnaden, eller kunna betala skuld till leverantörer och ta betalning från kunderna. Capex, alltså pengar för att upprätthålla anläggningstillgångar som land, byggnader, utrustning, eller helt enkelt ha kassa för att kunna köpa upp dina konkurrenter. Men när det kommer till bolag som gynnas av den här API-ekonomin så är de ju notoriskt asset light. Det vill säga att de inte har särskilt stora eller några capex-utgifter alls. De största självinvesteringarna som de kan göra är att öka R&D. Eftersom en ökad produktportfolio är en stark del av moten av de här företagen. Och hastigheten som de kan pumpa ut nya banbrytande produkter är otroligt relevant för framtiden. Samt sales and marketing, eftersom ökad försäljning brukar generera en exponentiell avkastning i intäkter. I alla fall för bolag som är värda att investera i. De här bolagen har också notoriskt hög bruttomarginal, 70-90%. Och då är den stora frågan, varför ska de låta topline gå ända ner till bottomline när återinvesteringen sker innan vinst på pappret? Det i stort sett säger att ja, de skulle ju kunna gå med vinst om de ville. De hade kunnat släppa på sin R&D, de hade kunnat släppa på sin sales marketing, helt plötsligt hade de fått en vinst. Men vad hade de återinvesterat i? Så det jag menar är att kolla bara på vinsten utan att förstå hur den här vinsten skulle användas kan vara väldigt liksom, missledande. Med det sagt så vill du inte se en väldigt stor divergens mellan omsättningstillväxten och tillväxten och förlusten. Du vill inte att det ska gå som en, det ena går uppåt och det ena går starkt neråt. Därför gillar jag det som kallas för Rule of 40 som du gick in på förut. Rule of 40 är i stort sett att du kollar på omsättningstillväxt plus vinstmarginal eller kassaflödesmarginalen. Det brukar vara beroende på företag eftersom olika företag är bättre att kolla på olika. Är det här över 40, då är det ett väldigt bra tecken för det visar att förluster inte växer exponentiellt med tillväxten.
Ja, precis. Och den tar ju också hänsyn till det ändå kompensera för att okej, ett bolag som inte gör så mycket vinst, det kan kompensera så att de har väldigt stor tillväxttakt. Då kan ju det säga att de kanske investerar i rätt saker. Jag tycker faktiskt också att Rule of 40 är rätt intressant. Jag har tyvärr inte läst så himla mycket om den, liksom om hur bra relevans eller hitraten haft så att säga bakåt. Men det är ett intressant nyckeltal man ska säga att kolla på. Eller?
Absolut. Det är ju väl en av de mest kända liksom, nyckeltalen för Silicon Valley-investerare. Så om man känner att man
blir den nya ekonomin.
Exakt, den nya ekonomin. Och så känner man att man vill bli en cool tech-investerare, då måste man ju köra Rule of 40, annars är man ute redan innan man börjar. Förutom det så tycker jag det är viktigt att man kollar på teknisk management. Det ger cred till hela tech-communityn. Oftast så drivs ju de här inköpen nu för tiden av de här typerna av produkterna av utvecklare som får testa produkterna, gillar det, är starkt engagerade i produkten på fritiden. Så det är väldigt viktigt att tech genomsyra bolaget. Ett väldigt dåligt tecken tycker jag är om den tekniska kompetensen har försvunnit och ersatts av de här typiska MBA-typerna. Funkar inte riktigt det här bolaget, för så fort innovationer försvinner så kommer utvecklarna försvinna och då kommer du snabbt tappa tillväxt och marknadsandelar. Ja, och sen är det viktigaste parametern såklart användartillväxt och även att själva användandet ökar per kund. Och det här representeras av det som kallas dollar-based net expansion. Och likt det här Rule of 40, eller en väldigt SaaS-nischad tillväxttal. Och i stort sett räknas som i procent tillväxt i spend från existerande år och, eller existerande 12-månaders period. Då kan du i stort sett se det som en negativ churn. Hur mycket är kunden villig att öka sitt spenderande på plattformen över tid? Och denna ökning ska gärna vara 20% ökning år till år. Eftersom det är detta som driver recurring revenue.
Det är det här Fortnox har varit så otroligt framgångsrika i. Delvis har ju de hela tiden tillväxt i antalet företag som ansluter sig och använder dem. Men de har ju också hela tiden lyckats bygga på vertikalen liksom, och att få människor att köpa mer och mer av deras tjänster. Så att kunderna, man utökar till den mängden pengar kunderna stoppar in i bolaget eller köper tjänster för. Och det gör ju väldigt stor skillnad.
Exakt, och det är därför det är så viktigt att bland annat ha en produktportfölj som har väldigt snabba utvecklingscykler och pumpar ut funktioner som kunden verkligen vill ha. För då ökar det ju sannolikheten att de ser någon mer funktionalitet de vill ha och blir ännu mer ingrodd i systemet. Och med det sagt så går vi in på dagens företag. Det är nämligen Datadog. Och Datadog är i enkla drag en SaaS-plattform för felsökning och övervakning av applikationer inom ett företag. Grundades 2010 genom att släppa verktyg för det som kallas för infrastructure monitoring. Och visar i stort sett information hur individuella komponenter fungerar tillsammans, typ operativsystem, servrar, lagring, för att man ska få en big picture över prestandan. Och det expanderade snart till application performance management, logging av olika typer, användaraktivitet, nätverksmonitoring och nyligen säkerhet. Plattformen är byggd för att det ska vara enkelt att använda och kräver ingen specialistträning.
Jag tycker det är så jävla smart också. Vi pratade om, nu känns som jag återkommer till de här konsolidatorerna i tiden. Men jag menar att det är en smart grej, precis som i API-ekonomin, att folk bygger liksom väldigt nischade saker. Okej, det här är en tjänst som gör exakt det här. Så öppnar man upp den för omvärlden via ett API och så kan folk använda tjänsten. Det här är lite samma sak. Istället för att bygga ett stort analysverktyg som kan göra allting, så som exempel ClickView, Power BI och konsolidatorer man kan göra, så bygger man något väldigt nischat. Det här håller enbart koll på egentligen liksom hur egentligen din teknik fungerar liksom, och samlar ihop på ett smidigt sätt. Man har gjort en väldigt nischad produkt och då gör man det jädrigt bra liksom, och säljer. Och väldigt tech-intensiv, vilket gör att man gillas ju liksom bland de som faktiskt sitter och utvecklar och jobbar med produkterna.
Absolut, och den här typen av lösning så kommer det bara bli allt viktigare eftersom fler företag ökar mängden funktioner de har i sina applikationer. De kommer ta in fler APIs, ta hjälp av, de kommer emigrera till cloud, använda mycket mer olika typer av software stacks. Och då att kunna hålla koll på var fel uppstår i den här processen är otroligt viktigt. Men om vi liksom spår tillbaka lite till att prata lite mer om själva produkterna och vad som har fått dem att springa om alla sina konkurrenter. Bolaget började som sagt med infrastruktur, övervakning 2012. Och det som var genialt med Datadog är att de tog produkter som såldes enskilt för övervakning och kopplade ihop de här till en typ av superapplikation. Det här med observerbarhet är extremt viktigt för företag. Går en sida ner eller får avbrott så måste man ju snabbt kunna identifiera grundorsaken. Och när man observerar så innebär det helt enkelt att man fångar upp all prestandadata. Och när problem infinner sig så kan man analysera den här datan för att hitta problemet oavsett om det beror på CPUn eller på query till en databas. Man kan helt enkelt hålla koll på hälsan i systemet. Och det här loggas. Och man kan se hur det går genom hela plattformen. Och det här har funnits länge. Men som sagt så var tidigare lösningar fristående företag. Då hade ett företag för logganalys, ett för tracing genom applikationen. Och det gjorde det väldigt svårt att identifiera problem när de väl uppstod. Och Datadog kom med en helhetslösning som gav övervakning. Och samtidigt som det gav kontext, det gav en holistisk vy. Och det här tror jag bara som sagt kommer bli ännu viktigare med tiden. Dessutom släppte de ju många lite lätt innoverande pricingmodeller som helt konkurrerade ut deras konkurrenter. Med deras loganalystjänst så släppte de till exempel något som kallas för logging without limits, som innebär att Datadog loggar allt och sparar åt kunden för framtida analys. Och det här var väldigt stort eftersom konkurrenter på den tiden tog betalt för den totala volymen data som loggades, oavsett om man analyserade det eller inte. Så var väldigt noga med vad det faktiskt skulle lagra innan Datadog kom och lagrade allting. Och det gjorde ju att de såg som en väldigt innovativ spelare. Sen 2019 så släppte de Synthetics och Real User Monitoring. Helt enkelt tillåter de simulering av faktisk användning inom webbapplikation. Real User Monitoring fångar hur användare använder applikationen för att kunna hitta potentiella fel som är i applikationen. Sen dess har de även släppt Network Performance Monitoring och som sagt en säkerhetstjänst. Och alla de här lösningarna körs på Datadogs plattform. Och det som är intressant då är att plattformen kan integreras med 400 tredjepartstjänster. Alla de kända SaaS- och cloudbolagen, automatiseringstjänster, bug tracking, alla databaser och så vidare. De är väldigt öppna med sin utveckling och de har faktiskt open sourcat sin mjukvara så att användare kan ha full koll på vad den innehåller, vilket är otroligt positivt från en, liksom en utvecklare sida.
Och det här är ju typ ett exempel på hur man kan nyttja just alla de här öppna API-erna för att bygga en fantastisk tjänst. Hade inte de alla de här cloud-tjänsterna till exempel och plattformarna haft API-er som man kunde prata med, då hade Datadogs tjänst inte funkat överhuvudtaget. Det handlar om att de måste kunna hämta data från de olika tjänsterna och då bygga ett mervärde i det.
Exakt. Ja, som sagt, det här kommer inte minska det här med observability som det heter på engelska, utan kommer snarare bli allt viktigare i och med språnget mot digitalisering. Och alla kunders krav på bättre service. Gartner anser att bara spend på det som kallas för IT Operations Management kommer uppgå till $37 miljarder 2023. Och Datadog anser att de är på en av de bästa positionerna just nu för att ta sig an det här. Och framförallt så växer de snabbast av alla sina konkurrenter. Dessutom breddar de sig nu mot andra vertikaler som säkerhet. Någonting som är väldigt intressant med Datadog är att många av deras deals kommer från att de ersätter antingen hemmagjorda lösningar eller open source-lösningar hos företag. Och det tycker jag känns lite som öppet mål. De behöver inte gå in och försöka förklara varför de är bättre än en konkurrent. För de har inga riktiga konkurrenter som är där. De kommer bara med en mycket bättre produkt som antagligen kostar mycket mindre att serva och hantera.
Ja, och så har de en ganska klassiskt prisupplägg, det vill säga du betalar ju liksom mer och mer desto mer av de tjänsterna. Du kan börja väldigt enkelt och sen i takt med att ditt företag eller ditt behov allmänt växer så kan du liksom bara utöka tjänsterna du kör. Men vi kanske ska nämna ändå några konkurrenter de har. Det finns ju ändå en del.
Absolut, och de har väl tre stycken konkurrenter som man kan klassa som fullblodiga konkurrenter. Och det är New Relic, Splunk och Dynatrace. Och sen en konkurrent som är mer av en generisk lösning som är Elastic. Jag tänker att vi kan börja lite med Elastic som från början byggde sökfunktioner. Ni har nog använt om Elastic tidigare. De står ju nämligen för Tinders swipe-funktion. Står också för när Uber ska hitta en fin bil åt dig. Faktiskt är det så att Elastic används av 30% av Global 2000-företag. Så de är väldigt bra positionerade, men som sagt, de är ju inte en fullblodig felsökningsplattform. De är ju en sökfunktionsplattform från början, men har numera lagt till logg- och analysprodukter i sortimentet. Det som talar för Elastic är att de är open source. Och det är en fördel för utvecklare som vill ha total frihet att bygga upp sin egna tjänst och plattform. Det är inte bara en plattform utan ett ekosystem där utvecklare kan bygga upp.
Och Elastic är ju börsnoterad kan vi nämna, så det är någonting vi kanske kommer återkomma till här framöver också.
Ja, jag tänkte faktiskt att vi skulle snacka om dem idag, men lite tight podd, så vi får snacka om dem nästa eller nästa vecka kanske. Sen har vi New Relic, pionjär inom det som kallas Application Performance Management. Och de har sedan 2015 tappat extremt mycket mark på grund av att de har då fokuserat på API snarare än en helhetsbild som Datadog har gjort. Och de gjorde en remake 2019 och lanserade ett utbud som är väldigt likt Datadogs. Används av 17 000 kunder, 50% av Fortune 100. Men man kan ställa sig frågan, är det too little too late?
Kanske en old Relic och inte New Relic.
Oh, snap! Börsnoterade
på New York Stock Exchange kan tilläggas närmare $4 miljarder i börsvärde om man vill kika på det bolaget.
Sen har vi ju Splunk, vilket jag tycker är ett väldigt roligt namn. Och de var först med monitoringtjänster som logging. Djup relation med stora enterprise på amerikanska börsen. 92% av Fortune 100-företag använder faktiskt Splunk och används ofta tillsammans med New Relic. Och det är som jag påpekade tidigare, det är för att innan Datadog så var du tvungen att ha båda de här tjänsterna. Du kunde inte ha en holistisk tjänst.
Och även Splunk börsnoterade kan tilläggas.
Yes, men Splunk hade väldigt svårt att hänga med när Datadog gjorde entré med den här heltäckande produkten. Dessutom leder de ju på att ta betalt genom logging och för varje logging som skedde. Och det här fullständigt krossade Datadog som sagt. med deras Login Without Limit. De har kommit tillbaka lite under 2019 med ny pricingmodell, flertalet uppköp, men frågan är också där, är det too little too late?
De har ju dock en otrolig omsättningstillväxt, ska tilläggas, på Splunk. Jag tycker det är ganska, kan vara ett intressant case faktiskt.
Ja, vi kommer till det också, för jag ska påpeka varför jag inte tycker att det är intressant.
Okej, okay. Även Elastic kan vi tillägga växer ju också väldigt, väldigt kraftfullt. Tyvärr ingen av de här som växer sin vinst särskilt roligt.
Elastic tycker jag är väldigt intressant, men av en annan anledning. Sist men inte minst har vi Dynatrace, också APM-fokuserade, stabil portfölj med många produkter, används av många så här traditionella bolag som SAP, Daimler, Porsche, men inget internetbolag, som jag tycker är väldigt dåligt. Det är ett dåligt tecken enligt mig, för det visar ju att inga av de här färska bolagen som är innovativa tycker att de är tillräckligt bra. Och jag tror att det här har med att göra att de har haft flertalet uppköpt av P-bolag och är inte särskilt innoverande längre. Men okej, okay, där är massor med bolag. Hur har man koll på vilket som är intressantast? Jag tycker enligt sann rule of 40 är att kolla på tillväxten. Och du tyckte Splunk såg intressant ut. Ja, de har 27% tillväxt. New Relic 23% tillväxt. Dynatrace 25% tillväxt. Ja, mitten på 20-spannet där. Sen har vi Elastic 60% tillväxt. Det är jäkligt bra. Ja, men då kommer vi till Datadog som för helåret 2019 hade en omsättningstillväxt på 84%.
Det är viktigt dock att påpeka att det här är alltså nu senaste året. Dynatrace till exempel har ju inte haft någon särskilt rolig historik. Nästan alla andra här är ju tydliga hockeykurvor liksom som bara växer. Medan Dynatrace har ju mer eller mindre stått still de senaste åren i alla fall. Även om senaste årets tillväxt var tredje. Men du glömde ju ta med SAP. Du nämnde ju SAP där. De har ju faktiskt också en tillväxt. Det kan man, om man vill ha gammal tråk affärssystemsbolag, så kan man kika på dem också, noterade på tyska börsen. Där får man ju till och med vinst också. Jag tror de har ett P30 eller något sånt och stadigt ökande utdelning typ de senaste 10 åren.
Ja, men som jag sa tidigare, jag tycker fan inte stadigt ökande utdelning är något man får fokusera på i ett tillväxtbolag.
För att du inte fyllt 50 än.
Ja, det är sant. Det kommer ändå. Det som är superintressant också med Datadog är deras kunder. De har ju kunder som Airbnb, Evernote, BuzzFeed, DraftKings, Coinbase, Wayfair, de har Salesforce, de har Zendesk, de har Twilio. Så alla de hetaste internetbolagen.
Och så har de ju också såklart Peloton.
Exakt, Peloton, det viktigaste bolaget som tydligen går fruktansvärt bra nu i coronatiden när man inte kan gå till gymmet.
De måste ju haft så otroligt tur med sin IPO. Det var ju mest utskrattade bolaget som skulle komma till börsen. Och sen så prickar de helt rätt i timing. Datadog är ju också så här superstora bolag. Det här var ju, nu tog ju mycket heta startups lite så. Men de har ju även så här superstora bolag som Samsung och lite i den serien. Även Whole Foods och sånt som kan tyckas lite tråkigt liksom. Men stora, väldigt intressanta bolag.
Absolut, de är faktiskt ett väldigt stort bolag och har lyckats ta väldigt stor marknadsandel väldigt snabbt. Men jag tycker det är viktigt att trycka på de här internetbolagen, för att personligen tycker jag att det visar vägen framåt. Och en del av anledningen varför de har varit så framgångsrika är för att de har en väldigt teknisk management, två tekniska co-founders som har drivit bolag, som fortsätter driva bolaget och är instrumentala för att vara med och ta fram produkterna och produktportföljen för Datadog. Vi kan hoppa in lite i Q1, för det är alltid intressant att se hur de har påverkats av corona. Kom ut i början på maj och det var väldigt starkt första kvartal. Omsättningstillväxt 87% year on year. Endast 10% av omsättningen från företag är utsatta för corona. Och det här spelade egentligen ingen roll, för det som var utsatt för corona blev offsetat av de bolagen som såg en stark ökad användning från corona. Dessutom är mindre än 50% av omsättningen från småbolag, vilket jag tycker är intressant också, eftersom det är mest småbolag som blir drabbade av corona.
Drabbas värst kanske.
Exakt. Ja,
det här är viktigt att tänka på, för att, och det är inte så konstigt egentligen, för jag antar att de flesta av deras bolag är ändå mycket sånt teknikbolag som då har gått, inte kanske bättre, men åtminstone inte så mycket sämre heller under corona. Och tänk på hur extremt bland Zoom och Microsoft Teams ökade sin användning under den här perioden. Så är det inte så konstigt att förstå att även pressen på Datadog blir större, så folk behöver ännu fler, mer felsökning och dataloggar och så vidare på hur funkar våra tjänster i en sån period.
Exakt, och det är det som är så otroligt intressant. Och man kan ju se väldigt stark momentum i företaget nu genom att kolla på RPO. Det är i stort sett backlog av intäkter. Och det är upp 82% year on year. Står för 75% av annual recurring revenue. Och det visar ju att det är inte bara vi som tycker det är intressant som är investeringsperspektiv. Kunderna tycker också det är jäkligt intressant just nu. Q1 använde också 63% av kunder 2 eller fler produkter, upp från 58% kvartalet innan. Och det här dollar-based net expansion rate, alltså hur mycket ökningen av användandet är, det ligger på 30% över year on year, vilket jag tycker är otroligt. De har alltså ökat mängden dollar de får per kund med 30%. Så ställer jag frågan, det här rule of 40 ni har pratat om hela avsnittet, vad ligger det på då? Jo, eftersom omsättningstillväxten är 87% så kan ni ju tänka mig, om de inte går med jättemycket förlust så är det lugnt. Jag väljer att kolla på deras fria kassaflödesmarginal istället, som ligger på 5,1%. Och det ger ju dem en rule of 40 på 92, vilket är långt över 40. Och
ännu längre över 30.
Ännu längre över 30, som jag råkade skriva i våra anteckningar.
Så man skulle, vi skulle kunna uppfinna en rule of 90, då har man ett riktigt exceptionellt bolag. Här är de över 90 till och med. Intressant också att de har 80% bruttomarginal. Det är ju sanslös liksom, marginaler som prisat de manningen du har beskrivit tidigare. Där har de lagt ungefär en tredjedel då på R&D och en tredjedel på sales and marketing. Så det här är ju precis det här med att investera i sig själva och tillväxt som du var inne på förut.
Exakt, så jag tänker så här, om man kollar på bottom line och tänker fan vilket skitbolag, de tjänar inga pengar, så tänk då vad vinsten försvann innan det gick ner på bottom line. Enterprise value ligger nu på 23,5 miljarder dollar. Stark, snabbt belyser lite risker då. En risk tycker jag är att konkurrenterna ser bra mycket bättre ut nu än vad de har gjort på flera år. Så det kan bli kompetitivt framöver. Tidigare tycker jag att det var lite mer öppet mål för Datadog, och då gör det ju att det gör att det blir extra viktigt att hålla koll på Datadogs omsättningstillväxt framöver. Om den minskar, då kommer inte det här bolaget vara lika intressant att äga. Det har redan en extrem premiumvärdering. Det är ett EV sales kring 40 för 2020. Och jag tror nog att alla tycker att det kan vara rätt dyrt. Men för att avsluta den här påsen då, jag tycker att de har levererat otroligt bra resultat, får otrolig medvind med corona. De är inte drabbade av corona, utan de glider på coronavågen. Intressant och stark teknisk management. Bäst utvecklingstakt när det kommer till produkter av alla sina konkurrenter. Och jag tycker att det är ett intressant område just nu, som ni har hört flera gånger under podcasten. Och jag tror att det här området kommer bli allt viktigare framöver.
Jag är helt enig med dig. Jag tycker faktiskt att det här är ett väldigt spännande bolag, och all form egentligen av dataanalys är väldigt, väldigt intressant tycker jag. Det är något vi verkligen ska kika vidare på till kommande avsnitt också. Och då ska vi kanske först ha en liten disclaimer här. Nu har vi nämnt extremt mycket bolag, och jag vet inte, vi har dock inte gått in på djupet på så många, så vi kan väl kanske nöja oss med att fråga om du äger några aktier i Datadog, för det gör inte jag i alla fall.
Ja, jag äger aktier i Datadog, och jag kan också säga att jag äger aktier i konkurrenten Elastic.
Oj.
Ja, tala min egna bok, som man säger. Påsa bolagen.
Eller förklara varför man agerat som man agerat. Det är olika sätt, sidor av samma mynt. Men oavsett så ska du komma ihåg att inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var egna eller var gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vill du bli förknippad med risk, kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod.
Ja, och ni får jättegärna kika in vår sponsor bestsecret.se/marketmakers. Det är en otrolig e-handel faktiskt, med otroliga priser på fantastiska varumärken. Jag tycker verkligen man ska kika in på det nu när man har chansen. Men sist men absolut inte minst,
tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.